Hej, välkomna till Ted och Kai-podden.
Tack, tack.
Avsnitt 35.
Varsågod.
En svenska ylepodd.
Hej, San.
Med Kai Korkiaho.
Och Ted Forsström.
Som bidrar då och då med en hälsning.
Tjo hej!
Och spontana glädjeutbrott.
Ja.
Hur är det, Ted? Jag har inte sett dig på ett tag.
Nej, det är nog riktigt bra. Jag har läst mycket böcker.
Men det är ju bra.
Ja, det är väl det.
Alltså det finns ju ingenting dåligt med läsning. Jag har ju suttit i Läscentrums styrelse och lärt mig mycket via olika rapporter som vi har fått ta del av. Mm. Och det finns absolut ingenting dåligt med att läsa.
Står det att du sitter i Läscentrums styrelse i din Tinder-profil?
Om jag skulle ha en Tinder-profil så kanske jag inte skulle berätta det som första grej.
Varför men, skulle du inte?
Nej, no, men det finns andra saker som säkert är mer omedelbart intressanta. Men de facto, så läsning alltså, det bara gör hela livet bättre.
Jag läste.
Utom att man blir smartare, ja, och mer väl artikulerad, ja, så har man mera framgång både i arbetslivet, i relationen till andra människor. Mm. Man blir bättre på matte, man blir till och med bättre på jumpa om man läser.
Men det nya som jag nu läste om läsning så är det att barn som växer upp i en miljö där det finns mycket böcker så får mera pengar sen som vuxen.
Alltså de får högre lön.
Både och, alltså både det, men att de
för ingen får ju pengar.
Nej, bara det är konstigt, men att de har mera pengar. Inte vet jag om det är en så här Alexander Lukas så här tur att de sparkar på en sten och så råkar det ligga 30 000 euro.
Ja, men det skulle inte egentligen förvåna mig om också liksom man får mera tur.
Det skulle inte vara ganska bra att marknadsföra, för det är ju alltid ett problem att folk läser för lite böcker, att det skulle vara att läser du en bok i veckan så får du mera tur.
Jag hade ju någon gång någon sån här idé om att, för att staten satsar ju otroliga summor på liksom utbildning och sånt, åtminstone gjorde de det tills vi fick vår nyaste regering.
Ja.
Men i alla fall, det går alltså stor del, alltså det kostar ju att upprätthålla vårt skolsystem och så här. Mm. Och en förhållandevis pillig grej skulle ju vara att man skulle erbjuda folk lön om de läser. För att det skulle göra gott för allihopa, alltså för de som läser. Man skulle lära sig, man skulle bli en bättre medborgare. Och det skulle kanske, vet du redan om det skulle vara att hej, du får 2 euro om du läser en bok. Så det finns säkert många som skulle göra det.
Ja, men jag tycker om den här idén, men jag vill ta den ett steg längre. Och jag vill bygga ett läsfängelse. Där man låser in människor.
Alltså en skola, vill du bygga.
Nej, ja, på sätt och vis. Men att när det är någon som har utmärkt sig så där att nu har du otroliga brister i empati och du är ett asshole, så då måste man läsa den här boken och att man kommer inte liksom bort, att man låses in i ett rum och så kommer du inte därifrån utan att du har liksom läst den här boken. Det finns en app för det här, en idiotisk app åt barn, alltså som man ska sätta på sin surfplatta, och så måste man ha läst alltså en text och svara på frågor om den här texten, och först när man har svarat rätt så då låses liksom appen upp liksom hela surfplattan. Att man kan inte göra något annat med surfplattan innan man har besvarat de här frågorna om en text.
Det är ju jättesmart tycker
jag. Nej, det är inte, för att det förknippar ju läsning med något fruktansvärt, och det ska ju också mitt läsfängelse göra,
ja, det
att det är ett straff,
ja,
att läsa.
Alltså nu är det ju alltid bättre att liksom locka med belöning och att uppmuntra positivt nu än att hålla på med tvång förstås.
Skulle det kunna vara ett läsfängelse / harem på något sätt? Alltså att det inte bara är liksom att du får 2 euro, utan att man på något sätt skulle locka liksom med kroppsliga, alltså att man får uppfyllda begär om man får
alltså direkt, man får en avsugning om man läser en bok. Nej, och det skulle vara statligt sanktionerat.
det var inte det jag sa, utan det var du som satte de här orden i min mun.
Nej, men jag förstår inte att du skulle börja alltså locka med kroppsliga massager då, eller vad tänker du på?
Men för ingen skulle läsa en bok för 2 euro.
Nej, men jag tror att det finns ju så många som är så här, vet du, att genast man får ett gratis M-bar så köar man i liksom 3 veckor.
Mm.
Pantflaskor också. Jag menar, alltså det handlar ju om små summor man får, alltså kanske 20 cent per flaska. Och ändå så liksom folk liksom gräver i roskisar och folk.
Alltså ett pantsystem med böcker skulle ju också kunna funka på något sätt.
Alltså så att man måste betala för att,
nej,
för att få köpa dem, och sen får man pengarna tillbaka.
Alltså att om man skulle på något sätt kunna utnyttja det här samma, att folk liksom på riktigt går omkring och samlar pantflaskor och får pengar för det.
Ja, men då är det ju min modell här, alltså att man för att alltså när man har läst en bok så ska man svara på några
frågor. Nej, det måste vara några blowjobs där då. För att vi får inte allihopa att göra det annars. De som redan har pengar, till exempel.
Nej, men de... Alltså, det är klart att alla inte är intresserade av det här. Men att jag tror att många av dem som mest skulle behöva läsa så skulle få en morot att göra det här. Och eventuellt så måste det vara mer än 2 euro. Men i alla fall så skulle det bli mycket billigare än många andra stora satsningar som handlar om utbildning.
Kan det på riktigt vara att de får en morot då? Alltså bokstavligen. Alltså att restaurangerna har en enorm glasskiva framför entrén som är som ett sorts ett grafiskt användarsnitt där man besvarar läsförståelser om klassikerna, och om du då har läst The Great Gatsby och svarar rätt på det, så då får du ärtsoppa och pannkaka gratis.
Ja, men det också tycker jag är jätte liksom smart.
Ja, för ja. Alla äter ju i alla samhällsgrupper. Jag menar, både som fattig och rik så måste du få mat.
Mm. Men du har ju nu då läst...
Med nakna servitörer, frivilligt. Så att man får lite det.
Utan blowjobs, eller det vet jag ju inte.
Ja. Nej, jag läser nästan alltid frivilligt nu.
Ja, och upplever du ännu idag att du så att säga blir en större människa när du läser?
Sällan, för jag upplever det bara när det är riktigt bra böcker som jag läser.
Ja.
För att jag blir så lätt frustrerad när böcker är dåliga.
Ja, men är det inte just av de böcker som inte är det som man förväntade sig, det är ju då man växer.
Mm, men jag inte, ja.
När man hamnar att på något vis omdefiniera sina invanda mönster,
jo,
om vad
man
tänker.
När man gör, alltså det är ju det första man gör när man upplever att den här boken är inte så bra. Så då är ju det där det första man tänker. Okej, nej, men att det liksom ligger i mig, jag måste försöka ändra hur jag tänker på det här, byta perspektiv, och så kan jag få njutning av att läsa det. Men när det sen inte hjälper det, så då är ju bara boken inte bra, tycker man ju.
Mm.
Och då känns det bara dumt. Läsning handlar ju om att man måste läsa rätt bok.
Jag trodde att läsning handlar om blowjobs, Janne.
Jo.
Efter den här diskussionen.
No, alltså en riktigt dålig bok blir ju nog bättre av blowjobs.
Ted och Kai-podden uppmanar alla att läsa böcker i sommar.
Om du inte läser en bok så du måste suga av. Ja, vad har du gjort då?
Nå, vad tror du?
Oj.
Dock har varit ut.
Säkert har du köpt något dyrt igen också.
Ja, en stol.
Ja.
Riktigt dyrt.
Blir du lurad nu då?
Nej.
Igen.
Nej, vi har faktiskt, jag och Nico har investerat nu. Vi har, eller han har velat ha den här hela sitt liv. Alltså det här är en sån här...
Hela sitt liv?
Ja, men han har velat ha en sån här stol. Mm. Och sen träffade han mig. Och så pratade han, jag tror det var kanske på andra dejten, så pratade vi om den här stolen.
Kaj, vad tycker du om såna här stolar?
Ja, exakt så var det. Och sen har vi letat efter den, men den är svår att hitta. Men nu hittar vi den på en second hand affär här i Helsingfors.
Okay.
Och den hade kommit in samma dag som vi hittade den.
Mm.
Och den hade ännu inte ens fått en prislapp på sig.
Oj då.
Så att vi hade jättetur.
Mm.
Och vi slog till direkt. Och idag ska den komma hem till oss.
Men är du inte rädd nu då att Nico inte har någon mål i livet någon mer?
No, alltså,
jag menar, om det där har varit liksom hans mål. Har varit
målet är att ha 2 sådana här stolar.
Jaha.
Så att det är nu ännu inte allt uppnått på det sättet. Men ett viktigt delmål, ska man säga.
Ja.
Men däremellan så hann vi också gå på lite museum. Vi var så på Tom of Finland-utställningen på konsthallen här i Helsingfors.
Jag har ju rätt nyligen förstått jag att Tom of Finland, att det finns liksom fler bilder än bara de här lakanen. För att jag har ju trott att det är liksom det som har varit hans produktion ungefär. Att det är liksom trevliga gentlemän i mustasch med lite för små kläder.
Alltså det är ju inte alltid som man går tillsammans med en massa okända äldre damer och tittar på porr.
Är det något som du tycker att man borde göra oftare då?
Alltså,
det liksom?
Jag slogs ju av det just att man står där och betraktar teckning, och så man att ja, det är nog verkligen otroligt välgjort, de här skuggorna och de, alltså liksom hans behärskande av linjen är helt så här att man, alltså det är som en superkraft, tycker jag. Alltså ja. hur får man i en linje som en pås uttryckt som han klarar av? Och sen när man har hållit på och tänkt så en stund, så inser man ju att man står och betraktar alltså ett asshåll. Alltså bokstavligen ett asshåll, Och en man som står och äter det här asshållet. Och sen så står liksom, vet du, den här gränsen mellan att man står och betraktar ett konstverk och att man står och ser på en hardcore sex.
Ja, att man på något sätt tänker att liksom den här, att nu ser jag på konst och nu ser jag på ett rövhål.
Ja.
Och att växla mellan de båda.
Mm. Men alltså, så som jag ser det så är det liksom två saker framförallt som man ju tar med sig från den här utställningen då. Alltså, mm. Jag menar, jag är bekant med hans arbete från tidigare. Vi hade hemma det här hos mig. Nu för tiden har jag den inte kvar, för det var ett förhållande som brast. Ointressant info. Men det fanns en bok med alla de här serierna, så jag har ju läst dem och så här.
Mm. Och, är det bra storyn då?
Mest handlade det ju om män som överraskande stöter på andra män. Och sen så knullar de.
Ja.
Rätt så förutsägbara historier nog. Men det som man tar med sig från utställningen så är ju nog, tycker jag, dels det här otroliga skickligheten. Alltså att faktiskt med bly, med bläck, med grafit liksom kunna rita så här nästan fotorealistiska bilder. Det är mycket rövhål i den där utställningen. Men sen också just det här att man måste ta det i en historisk kontext.
Rövhål har ju funnits alltså sen antikens Grekland.
Men det är ju idiotiskt att det var ett brott för mig att vidröra en annan mans reve.
Mm.
Att man har kunnat hamna i fäng. Nu är det ju sjukt det.
Det är helt sjukt.
Och att det är ännu i många länder så förstås.
Ja.
Och att det till och med kan straffas med dödsstraff i vissa länder. Det är ju så sjukt att man inte har riktigt ord för det och inte heller riktigt kan på något vis omfatta att hur en sån regel uppstår. Men i alla fall, att han under en sån tid, när det var så här ännu straffbart och klassat som sjukdom, att han ritade de här stolta, maskulina, glada männen som alla ler på, typ alla hans figurer ler och har en sån här cockiness över sig.
Mm.
Så här, och liksom njuter av sina rövhål.
Ja.
Och det är det som man tar med sig. Men en sak som jag också tog med mig från utställningen var när de hade en historik över liksom hur homosexualitet har behandlats i Finland. Mm. Och jag visste inte att det faktiskt var så att ända till 1999 så är det ett brott att uppmana till homosexualitet i Finland. Alltså de regler som de nu har instiftat i Ryssland, så hade vi ännu 1999.
Aha, det visste inte jag.
Inte heller.
Men var går gränsen till att uppmana någon då? För jag menar, vi har ju i stafettkarnevalen stått på en scen och skriket "Suck my dick". Räknas det som, ja, fast det var efter 1999.
Det var efter 1999.
Ja.
Och vi var utklädda till kvinnor. Så det är ju en sån här juridisk gråzon där.
Det är flera
förmildrande omständigheter.
Ja, eller motsatsen till dem.
Ja, men att tänk, i vårt Finland så var det ända tills när vi var i högstadiet förbjudet att sprida liksom positiv info om homosexualitet.
Mm.
En historia som vi kan kämmas över och som vi också ska vara medvetna om, då vi idag har en förändringsrörelse som ännu håller på och inträffar, att det är viktigt det vi gör med den här nya äktenskapslagen. Det är about fucking time. Ted och Kai. Jag är ännu helt liksom mindblown av en bild som plötsligt dök upp i min dator.
Är det ett rövhåll?
Det beror på hur man ser på saken. Nej, så ska jag inte säga. Men har du sett den här pillen på Muhammad Ali och Jörn Donner?
Är det Jörn Donner det där? Varför äter han en... Vad äter han?
No, det var inte det som var det intressanta. Det är det att Jörn Donner är tillsammans med Muhammad Ali.
Ja.
Och de ser ut att vara vänner nästan.
Men det ser lite ut som att Muhammad Ali håller på att slå honom. Men varför håller Jörn Donner i någon sorts bakhälsa?
No, det förtäljer inte den här bilden, men att jag har sen gjort lite research då. Tydligen så intervjuade Jörn Muhammad Ali för ett tv-program på 70-talet. Och sen ännu en gång senare när Muhammad Ali återvände till Sverige, så då togs Jörn Donner in för att intervjua honom. Men den här bilden på något vis gör saker i mitt huvud. Alltså, dels så... inser jag väl då att jag kanske aldrig riktigt har haft en klar pilla hur stor Jörn Donner var i Sverige på 70-talet.
Mm, han var nog jättestor.
Ja, alltså som större än någon finlandssvensk eller finländare överlag idag eller någonsin har varit.
Det är kanske ju på grund av honom som ännu när rikssvenskar ska göra parodier på kulturprogram så pratar de finlandssvenska. Det är ju tack vare Görande.
Ja, är det så?
Jag tror det.
Ja. Det som det också gör och som tyckte jag var intressant var att, att det gör Görn större i mina ögon. Alltså att han blir till en mera legendarisk figur i mina ögon. Men det gör också att Muhammad Ali blir en mindre legendarisk figur,
ja,
i mina ögon.
Men det är ju på grund av den här kopplingen. Jag menar, senast när jag såg Görn så for han ju omkring som en robotdammsugare.
Vi var på en fest, ja, där han gick omkring från rum till rum och slog i väggar, ja, och så bytte han riktning.
Exakt så var han. Och det gjorde ju på något sätt att han förminskades ju väldigt mycket, för att han var liksom, han var där av kött och blod. Jag skulle kunna gått och stått mig i vägen för honom och så skulle han ha rammat mig. Men att när man ser honom då alltså när Muhammad Ali är där som är en sån på något sätt ofattbar legend, så då gör ju det liksom att han höjs.
Ja.
Och nu höjs ju gör mer än vad Muhammad sänks.
Exakt, men är det som så att när man har två människor intill varann så då utjämnas deras statusar på något
men
sätt?
Men det är väl alltså som en variant av cheerleader-effekten som har ju bara att göra med utseende. Att har man liksom 20 snygga människor och sätter dit en ful människa, så då gör de här snygga människornas utseende att den där fula människans utseende höjs. Alltså det här är ju liksom bevisat psykologiskt.
Men heter det cheerleader-effekten?
Ja, det heter cheerleader-effekten för att det är ju ett ganska opassande namn. Men just det då att cheerleaders ska då vara snygga och att de behöver inte vara så snygga så länge det finns jättemånga snygga i gruppen.
Men ändå så är det inte riktigt bra, för att sen när den här människan som är ful då är på egen hand, så då märker man ändå att den människan inte var kanske så vacker.
Nej.
Visst är det så?
Jo, för att cheerleader-effekten funkar bara.
Men här efter alltid om jag ser Jörn Donner så kommer han ändå att vara mannen som träffar Muhammad Ali. Fast ja, han har gjort förstås hemskt mycket annat också. Men att just att se det så här konkret. Mm. Och samtidigt så är Muhammad Ali aldrig mera för mig en sån här myt. För att han har stått bredvid Jörn Donner som jag också har stått in till.
Mm.
Att det är intressant hur en enda bild bara liksom skiftar rollerna permanent.
Mm. Ja, det är intressant.
Äter han ägg på den här bilden?
Nej, alltså det är något konstigt nog som han äter. Det ser ut som en maräng.
Men så om jag skulle då ta en bild tillsammans då med dig, så skulle du liksom bli längre då och jag kortare?
Nej, jag skulle bara bli kortare. Det har vi ju märkt flera gånger.
Och skulle du liksom klä dig mitt i allt, eller skulle dina kläder vara på något vis
bättre? Nej, du skulle vara fulare med dina kläder. För att jag har så dåliga kläder så att dina ska se opassande ut.
Ja.
Det har vi nog märkt varje gång vi fotas. Skolan är ju slut nu.
Tänk det. Grattis till alla som har fått sommarlov.
Ja, stort grattis.
Och till alla som fick studenten eller
stort
annan
grattis.
Examen eller som bara fick ledigt.
Gratulationer.
Ja.
Sådana som inte ens har gjort något och förtjänar ett grattis. Det tycker jag vi grattar.
Som kvarstannar på årskursen.
Nej, men jag minns det bara nu då i lördags när flaggorna var framme och alla gick omkring och var jätteglada. Unga människor i fina kläder. Och så minns jag bara hur konkret det var det där. Den där lördagen när man ännu gick till skolan. Och så fick man ett betyg och så fick man en glass och så kom man hem. Och så var det så där att nu börjar sommaren.
En glass?
Ja, man fick en glass.
Ja, det vet jag inte. Alltså ännu i gymnasiet?
Nej, jag tror inte i gymnasiet, men man fick nog glass.
Ja, jag minns så väldigt lite, utom att det var ju en stor grej förstås. Men det var ju, alltså det är ju klart det.
Men det var alltså det som jag skulle komma till var att det är så skönt då, för att då var det så att okej, nu börjar sommarlovet, nu är jag ledig. Och det var så skönt att det var liksom så uppdelat livet då på den tiden, att man gick i skola och så gick man inte i skola. Så gick man i skola och så gick man inte i skola.
Men du jobbade inte alls då sen på somrarna när du var lite äldre?
Ja, ibland, vissa somrar. Mm. Men att det var ändå så där att nu, allt är liksom så löst nu. Att jo, nu har man ju någon semester någon gång, men har kanske 2 veckor där och du har kanske 2 veckor där. Och så att det var så skönt, jag saknar den här känslan av att oj, nu har jag liksom fullgjort det här året. Nu kan jag ta det lugnt tills jag börjar på nytt.
Men är det inte därför också som väldigt många blir till lärare? Alltså, ursäkta nu alla lärare där ute. Jag vet att det finns säkert ni som brinner för att umgås med de här ungdomarna. Mm. Men nu är det också när man i kanske om man studerar i 15 år, 18 år, alltså,
tror inte det tar så länge att bli lärare.
Grundskolan och liksom sen ett andra stadium plus en högre akademisk examen.
Ja.
Vad blir det? 18 år? Jag kan inte räkna längre.
Nej, blir det alltså
6 år? Ja, det blir 18 år.
Okej, okay. Då är det så.
Så har man ju under 18 år blivit van med den här rytmen.
Mm.
Så det är ju nästan otänkbart då den här idén att man ska överge den.
Ja.
Så faktiskt. Det är på vis väldigt naturligt att slussas in i den här lärarrytmen, tror jag.
Men alltså, jag saknar också på något sätt de här riterna. Alltså den här avslutningen, när man samlas i en festsal och så sjunger man de här samma sångerna och så har man några unga björkar utanför en ingång och så är det liksom fint. Och jag tycker att det borde ordnas på något sätt en sorts avslutning för sådana som inte har ett sammanhang just nu. Att de som inte går i en skola eller är lärare eller någonting, utan en sal dit man får fara vem som helst och så sjunger man Den blomstertid nu kommer, så kanske man får glass och så kanske man delar ut något så här stipendium på skoj.
För utom det här glass och stipendium så är ju det där du beskriver är ju kyrkan då. Det är ju bara att få dit.
Ja, men jag vill inte ha något religiöst.
Det är ju en debatt kring det här att är Den blomstertid nu kommer att anses som religiös eller inte.
Ja, men är det inte något så här ganska religiös textrad där?
Nej, det är väl alltså att Gud väcker upp allting och det börjar leva och så.
Det är ganska religiöst.
Ja, men inte den ju så här ändå.
Nej, men man tänker ju inte att den skulle vara religiös, den sången.
Nej. Men visst, stipendier hörde ju ihop också med det där. Jag var en sån som fick stipendier, faktiskt. Så att jag har
ju... Du var ju jättebra i skolan nu. Du hade ju nog närmare 10 avgångsbetyg säkert.
Ja, 9,9 tror jag. Ja. Eller något.
Tänk det. Du ska kunna gått ett så här toppgymnasium. Det tycker jag också är hemskt när man ser. Det är ju alltid så här år så ser man de här topplistorna där skolorna rankas. Och jag vet inte om det är en bra sak att man ska göra det, men på ett sätt så tycker jag också att det kan ju vara som en sån här kalldusch för såna. Och när man inser just att jag menar vårt gymnasium, det är ju inte alls något bra det.
Nå, inte det heller. Det är väl på den bättre hälften, men det är ju alltså på någon sån här plats 120 eller någonting.
Ja.
Och så att man inser ju att ja, det skulle ha gått att få en helt annan upplevelse av gymnasietiden. Med helt andra lärare, motiverade på ett helt annat sätt. Proffsiga på ett helt annat sätt kanske. Och förstås mer stimulerande vänner. Inte bara de här som höll morgonandakter och uppmanade folk att
alla som är frälsta stig upp.
Ja.
Men du sa att du alltid var en sån som har fått stipendium. Tycker du att det är bra då? Det har varit ganska mycket debatt med det också om att stipendier borde man inte ha.
Ja, men det ska det vara så att ingen någonsin ska få känna sig sämre än de andra?
Mm.
Alltså ja, men... ens för en liten stund. Alltså visst, jag kan förstå att det inte är oproblematiskt det här att om det liksom är bara så att två inte får och resten av klassen får.
Mm.
Att hellre då så skulle man hitta på något av de här två som inte får. Då att de får nu en... Tom då får, alltså inte vet jag, vet du, någonting symboliskt. Ja.
Blowjobs. Som att man läst en bok.
Ja, no, men...
Blowjobs-stipendium. Ges ut av...
Från Brita Maria Renlunds stiftelse.
Men det kan ju vara utgår. Någon annans största dröm också att få ge ut det där stipendium. Det kan ju också vara ett stipendium. Man får ansöka om att få vara den som delar ut dem.
Ja, nej, alltså jag har ingen stark åsikt för eller emot. Jag vet att jag blev glad när jag fick stipendium. Mm. Och att det var också för en som hade 0 euro och absolut inte fick någonting hemifrån.
Mm.
Så var det ju alltså att få, om du nu var... 200 mark som man kunde få. Det är ju en stor grej.
Ja, det var det. Alltså det är ju hemskt för sådana som aldrig får stipendium. Det är ju det. Jag är också en sån som fick stipendium. Så att vi har ju inte rätt att uttala oss egentligen om det här.
Nej, men vadå? Ska man få någonting om man faktiskt inte har gjort något för att utmärka sig eller något extra utöver det vanliga?
Det är jättesvårt för att det är så mycket som är orättvist i skolan också. Jag tänker på något sätt så här hur man kan... sticka ut och premieras. Att det är också det här med till exempel att om man är bra på jumpa eller bra på matte. Att det är ju klart att om man är jättebra på jumpa och så spelar man till exempel korgboll som är en lagsport, så är man otroligt bra på det och får 3 poängare efter 3 poängare och slam dunker och he's on fire skriker de och så håller man på. Så det gynnar ju liksom hela laget och det gynnar ju halva klassen som spelar på ens lag att oj shit du är bra på korgboll, medan om man är jättebra på att räkna matte så det är ju någonting som man bara gör individuellt som inte gynnar någon annan än dig själv just då för att det är individuell utövning. Att det borde ju egentligen vara så att att när man gör matte eller sådana andra grejer så borde det hela tiden vara grupparbeten. Så att de som är bra på det ska få på något sätt kina som grupp. Så att andra ska vara sådär att vitsi, du är nog faktiskt bra på det här. Tack att du rädda laget med din formel.
Men hela skolan handlar ju om att prestera, om individuella prestationer.
Ja.
Så är det inte det vi ska premiera sen, endast det. Och sen också så är det ju någonting så väldigt finskt eller nordiskt eller någonting det här då, att man inte ska liksom utmärka sig och att man inte ska vara mer än någon annan. Och det är ju någonting som vi måste montera ner, tycker jag, ett sånt tankesätt.
Mm.
Är du duktig i skolan så ska du få, om det finns pengar för ändamålet, så ska du få en belöning. Och är du inte duktig, så varför skulle du då få någonting extra?
Mm. Ja, det är...
Så enkelt tycker jag det.
Ja, det är ju, ja. Det beror på vad man är duktig i. Det är väl så. Men de flesta ämnen har väl nog ett, att man får stipendium för goda kunskaper i XXX. Nu menar jag inte alltså porr, utan att alla ämnen har alltså goda kunskaper i någonting.
För bästa blowjob-scenen delas nu ett extra stipendium ut till...
Men är grejen då att stipendium delas ut för sällan? Alltså att stipendium måste ju vara mycket oftare. Att det borde vara liksom i slutet av dagen så får läraren dela ut ett stipendium mot den elev som har presterat bäst. Den som har varit den finaste människan den dagen så får ett stipendium.
Men är det som pengar rent?
Ja, eller? Det kan vara pengar, det kan vara... Ja, men nog, alltså det är ju det man vill ha.
Men nog, det är ju klart, alltså
speciellt det ändrar ju dynamiken nog i en klass.
Ja, och speciellt när man är ung så då är man ju nog liksom att man lever ju i nuet.
100
och det är
euro.
Nu man vill ha sin belöning, annars ja. Är den ingenting värd.
500 euro om du har varit bäst hela veckan.
500 euro?
Det är ganska bra det. 100 euro om dagen.
Ja, det skulle vara som att man tjänar lika mycket som läraren.
Ja.
Så läraren skulle vara jätte... arg på det. Mm. Men inte alls dåligt. Eller skulle det vara så här, om du hänger med, att i inledningen av läsåret så skulle alla elever starta med 10 000 euro på ett sorts skolkonto. Och sen, beroende på de enskilda dagarna, om det nu är, vad är det, 180 dagar på ett läsår, alltså 180 dagar i skolan,
ja.
Så då skulle det gå att endera liksom hamna på minus 8 000 euro. Om det får 100 euro minus alla dagar,
ja.
så är man skyld i skolan 8000 euro. Eller så går det att som mest komma upp till 28000 euro.
Jag tycker det här är en otroligt bra idé. Men jag tycker inte att det ska vara på något tråkigt skolkonto, utan jag tycker att vi ska fysiskt ha de här sedelbuntarna i jumpasalen. Så att varje elev mot slutet av dagen får gå dit och räkna. Och också få fara dit med vaktmästaren när han tar 800 euro för att man har skolka från redskapsjumpan.
Och det här går förstås i enlighet med liksom utbildningens mål då, att just att lära eleverna att pengar, liksom reda cash, det är allt i livet och det är det som allt handlar om.
Men kan man inte då, alltså, för att jag menar, då är ju skolavslutningen förlorar ju sin umpf då, när det inte liksom delas ett stipendium mer, så skulle det inte kunna vara att skolavslutningen är som en enda stor game show, där man har möjlighet då att fördubbla sina vinster som man har samlat på sig hela året, eller förlora allt.
Ja, så att även om man då har minus 8000, så skulle det gå att åtminstone komma upp till noll eller kanske till 100 euro då, genom att gamla, men då riskerar man också att skulderna blir större och så vidare.
Ja, så är det. Och vet man, liksom, då kan man ju börja åttan med minus 2800 euro. Och då måste man ju liksom vara jättebra för att komma på plus.
Ja.
Och för de som slutar, som går igenom hela grundskolan på minus, så hamnar sen och jobbar bort den här skulden.
Ja, man har som miljonskulder när man utexamineras.
Då får man vara som vaktmästare hela sitt liv där och jobba gratis.
Ja, nej, men alltså morötter.
Jo,
alltså,
verkligen. Framförallt mot de här slavarna som måste jobba av sina skulder åt skolsystemet, så ser man ju varje dag vid skolan där de går omkring och är sådär, jag är inte som jag. Skolk inte. Det är jättebra det här. Vi pratar om något helt annat.
Mm.
Du vet när man sätter en ring och så gör man så här.
Ja, som en häst galopperar.
Och så kan man hoppa. Ja.
För nu gjorde du inte jättebra, för det lät ju bara dels som en häst. Men alltså du gjorde det här med ditt knä och dina två händer.
Mm. Och det där tycker jag är roligt att göra. Jag tyckte redan som barn att det är roligt att göra. Jag har försökt introducera det åt Lo. Tycker också att det är helt okej, okay, alltså. Det är bra underhållning.
Ja.
Men det som jag funderar nu är att det måste ju finnas flera sådana här djurljud man kan göra med sina knän och sina händer.
Alltså djurljud?
Nej, men som bara, okej, det är en häst som galopperar, men då måste ju finnas något annat än bara det här. Och jag undrar liksom vad man ska googla.
Alltså, för det där är ju, okej, det där låter ju som en häst som galopperar, men alltså de flesta djur som springer så det låter ju som...
Som, alltså, låter det ju alls så.
Nej, men alltså inte går det ju att ha som springljud på jättemånga olika sätt, tänker jag. Så här.
Nej, jag vet det. Men på något sätt att det här är en häst.
Ja, men nu kan det lika bra vara något annat än en häst.
Nej, men jo, klart det kan vara. Men en hare kan det inte vara.
En hare låter ju inte alls.
Eller, nej, men så. Om den springer på sand. Nej, men... inte springer en hare sådär, den hoppar ju.
Så här.
Nej, en hare typ så här.
Ja, men du ser, nu går det ju bra som helst.
Nej, men inte låter det ju som en hare. Det är ingenting som symboliserar det här exakt. Alltså, för det här är... Så ser man direkt en liten häst som springer. Ja, att varför finns det inte... Och jag återgår till det här, att vad helvete ska man googla för att hitta?
Funny
horse sounds clapping on knee.
Doing stuff with your body.
Other animal sounds.
Entertainment with your body.
On your knees.
Fun things to do with your body. Nej, för att Tom of Finland rubriken.
Nej, man pratar om sådär om att vem som, alltså att alla vill göra saker, man vill vara så bra som möjligt. Muhammad Ali, en fin människa, gör en donner att träffa honom. Så skulle det inte vara på något sätt fint att om man ska, jag menar, jag vet inte vem som uppfann ljudet av en galopperande häst på ens knän, men att det är ju en väldigt skojig person som kom på det. Och smart människa som kom på att hej, att jag kan låta som en häst galopperar så här. Och så har det på något sätt spridd sig över hela jävla planeten.
Men det är ju så här a cappella människor så här. Jag menar alltså...
Nej, jag tror inte att det är någon a cappella människa som har hittat på det där. Det är nog någon smartare person. Alltså att bara att om man skulle hitta på något motsvarande som man kan göra med sina knän och sina händer. Och så skulle det liksom bli en sån här etablerad grej när man ska underhålla spädbarn.
Ja, men det kan ju vara djurljud. Du måste ju som tänka större då att det skulle vara... Någonting som man kan göra med smällar, för det är ju det handlar om. Alltså,
ja.
Typ skrivmaskinsknattar, skulle det gå att göra.
Nej,
det?
Men vilket barn vet vad en skrivmaskin är, Kai?
Okej, okay, någon nyare då? Något bättre? Men någon...
Det handlar ju om en välkänd rytm. Alltså det är ju det, hästgalopp är ju en speciell rytm.
Ja, men hur många barn har nu egentligen varit på en häst?
Nej, men inte behöver man ju ha varit på en häst.
Nej, men jag menar alltså att...
En häst, hur den låter och funkar.
Men vad pammar där ute nu då? Vad är det som smäller?
Jag vet inte.
Vad håller kidsen på med nu då? Det är ljudet när man öppnar en iPhone. Går det att göra
det
på
knät? Det här är ljudet av Instagram.
Ser du vad det här är?
Ja, Instagram! Hurra!
Ja, ska vi inte bara sjunga Den blomstertid du kommer nu då?
Jag kan inte texten till den.
Du måste kunna texten.
Nej, jag kan bara början. Jag kan på riktigt, jag kan bara början.
du måste, alla
nej,
kan...
Nej, för jag zonar alltid ut. Nu kommer...
Du måste kunna.
Jag kunde det just, men det blev på något sätt så.
Det är ju som, det är ju någonting som har
nu nalkas juli sommar. Lust och fägring stor. Kommer där på vägen. Det lyser grant om hans hår. Jo, det är mästaren Jesus, till honom vi ska gå.
Där är ju vem är det som kommer på vägen.
Ja, men för att det blandas ihop.
Nu förstör du sommarstämningen för alla våra lyssnare. Förlåt.
Jag tycker det är ganska fint. Det är en ganska somrig psalm om Jesus, tycker jag. Lyser så grant om hans hår.
Ja.
Solglasögonen på kanske.
Är du säker på att du blev utexaminerad i tiderna?
Inte från skriftskolan, tror jag.
Det är då Kai.